en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vem är i störst behov av påsklov i år? Är det Romina Pourmokhtari, vars klimatpolitik sågats vid fotknölarna av experter? Är det Ulf Kristersson, vars hjärtefråga inte får något stöd i den egna riksdagsgruppen? Eller är det Muharrem Demirok som gör och gör men får noll tillbaka? Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej och välkomna. Idag sitter jag här med vår inrikespolitiska kommentator My Råväder och politikreporter Olof Svensson. Jag heter Olivia Svensson. Olof, du avslöjade igår tillsammans med vår poddkollega Fredrik Björkman att Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra, henne känner vi sedan tidigare, hon har gett en väldigt nära vän ett väldigt fint jobb. Kan du berätta lite?
Precis, kort efter att Anna Kinberg Batra utnämndes som landshövding i Stockholm så bestämde hon att det behövdes en planeringschef och då så fick hennes kompis Anna Borgs det här jobbet. Hon är säkert en mycket kompetent person. Det som vi har avslöjat då är ju att det här, bortsett från att man hängde upp en lapp i receptionen på länsstyrelsen, så utannonseras aldrig den här tjänsten. Man skulle kunna tänka sig att de skulle då ha lagt ut det på Arbetsförmedlingen, på LinkedIn eller på länsstyrelsens egna hemsida. De har ju en speciell flik där för lediga jobb, men så gjordes aldrig.
Men hennes bästa kompis såg den här lappen i receptionen i alla fall, så någon upptäckte i alla fall att det fanns ett jobb.
Ja, vad hon gjorde där har jag heller inte riktigt fått svar på. Det verkar ju lite osannolikt att hon går in där och ser den här lappen hänga där. Men enligt kommunikationschefen där på länsstyrelsen så är ju receptionen en plats som är öppen för alla. Så man kan gå dit och titta om man vill, om man är intresserad av ett jobb där.
Det här jobbet...
Wow. Förlåt, men det här med att man ska söka arbete brett, det får liksom en helt annan innebörd om det är att man ska gå runt på olika myndigheter och titta i deras receptioner.
Det kan man verkligen lugnt säga. Den här tjänsten, fanns den sedan tidigare eller är det någon slags ny tjänst?
Det är en helt ny tjänst, och då förklaras det med att när Anna Kinberg Batra hade jobbat där någon månad så tyckte hon att hon behövde någon som skötte planeringen, för att det var en tuff tid som kommunikationschefen där på länsstyrelsen säger.
Mm. Hur nära vänner är de?
Ja, de är väldigt nära vänner. Anna Borgs har ju arbetat på Moderaternas partikansli. Hon har varit chef för partikansliet i Stockholm. Hon är också gift eller sambo med Martin Borgs, som beskrivs som väldigt nära Anna Kinberg Batra. Han är ju idag biträdande partisekreterare för Moderaterna. Och Anna Kinberg Batra är gudmor till, det här till parets barn. Så att, det är ju en väldigt nära vän till familjen, måste man nog säga.
Se där, så bekvämt. My, kommer det här få några konsekvenser för Kinberg Batra, det här avslöjandet? För om vi säger så här, på pappret så ser det ju inte super ut.
I verkligheten ser det inte heller så bra ut, varken på papper eller verkligheten. Nej, men hon kommer väl komma undan att det här med att vara landshövding inte är en position som kanske lyfts upp i samhället, även om det har väldigt stort inflytande. Men det är ju klart att om man vill gå vidare till andra politiska karriärer efter det här, så kommer det här ju vara en dålig sak att ha på sitt CV.
Och vad säger Anna Kinberg Batra själv?
Hon vägrar ställa upp på intervju. När jag pratade med den här kommunikationschefen så säger han svarade på minst 5 frågor, att den frågan kan inte jag besvara, den måste du ställa till Anna Kinberg Batra. Och så har jag sökt Anna Kinberg Batra via kommunikationschefen, via sms, och det senaste beskedet jag fick är att hon inte är tillgänglig. Då frågade jag när är hon tillgänglig, och då svarade han att nej, hon är inte tillgänglig. Så när vi spelar in det här så har hon ännu inte velat ställa upp på en intervju.
Det är hårda tider, lövtunt i plånböckerna och oroligt på många platser i världen och så vidare och så vidare. Alla precis. Alla behöver vila, äta ägg och sill och godis, få några dagar ledigt och en möjlighet att andas ut. Och frågan är väl då vem som behöver påsklov allra mest i svensk politik. Så som svettas lite extra just nu av olika anledningar och skulle må bra av att nanna kudde i sådär en vecka framåt. Vi har dragit ner en potentiellt väldigt lång lista till 3 namn. Och vi börjar med Romina Pourmokhtari. Och vad är det då som skapar klimat- och miljöministerns huvudvärk just nu? Låt oss lyssna.
Regeringen leder in Sverige på en onödigt riskfylld väg. De kortsiktiga riskerna består att vi nu ökar utsläppen, skjuter åtgärderna på framtiden, skapar osäkerhet kring riktningen och dessutom gör oss mer beroende av omvärldsfaktorer Sverige inte kan påverka självt. På lång sikt menar vi att riskerna uppstår i att vägen, den utpekade vägen, är för smal och saknar åtgärder inom många områden.
Klimatpolitiska rådet kritiserar alltså den klimathandlingsplan som regeringen la fram i december. De menar att den ger inte svar på hur Sverige ska nå klimatmålen, inte på kort sikt och inte på lång sikt. Hur kraftig sågning är detta, My och Olof?
Alltså det är en sågning rakt vid fotknölarna. Och det var en otrolig stämning på plats. Alltså för att efter att de hade haft den här dragningen så satt vi journalister i ett eget rum. Vi fick liksom inte vara med på golvet. Vi hade blivit avskärmat i ett eget rum där vi fick titta på dragningen på en tv-skärm. Och efter det så kommer Romina Pourmokhtari in till journalisterna och ska svara på frågor. Och längst bak så står det ett gäng med politiker. Alltså oppositionspolitiker som Daniel Heldén och Emma Wiesner från Centerpartiet. Och de bara stod med liksom gapande munnar. Och det var ju en sån... man kunde skära med kniv i det där rummet.
Hur verkade hon själv då när hon klev in i rummet?
Det här är ju en av Pourmokhtaris styrkor. Och det är ju att hon inte tar kritik överhuvudtaget. Utan hon vill liksom prata om annat och hon svarar inte på frågan då, vad betyder det här? Alltså, lyssnar ni på de här råden? Vad ska ni göra nu? Och då svarade hon i stort sett bara så här, det här är ett inlägg i debatten. Det är deras åsikt att Sverige inte kommer nå någon av sina klimatmål.
Och då är den logiska följdfrågan, hur tungt väger klimatpolitiska rådets kritik om hon menar att det bara är ett inlägg i debatten?
Ja, men så är det ju inte. Det här är ju en tung sammansättning av forskare. Det är professorer på klimatområdet och även en professor i nationalekonomi, som, om jag minns rätt, som då har granskat regeringens politik. Och det bör ju väga väldigt tungt för regeringen. Men precis som My säger så hävdar ju Romina Pourmokhtari att hon lyfter ju fram då att regeringskansliet minsann har egna opolitiska tjänstemän som har tagit fram den här klimathandlingsplanen och att hon litar mer på vad de säger än den här forskarvärlden. Ja, så det är så hon kom undan med den här kritiken, eller det är så hon viftar bort kritiken, ska jag säga.
Alltså en av den här rekommendationerna som Klimatpolitiska rådet gjorde, för att det är ju ett konstruktiv kritik på det sättet att man säger så här illa ser det ut och det här var rekommendationen för vad ni ska göra för att göra det bättre. Det var ju att regeringen skulle lyssna brett på expertisen och inte bara lyssna på dem som säger sånt som regeringen vill höra. Så att det tog hon ju inte till sig, det rådet till exempel.
Nej, alltså backar hon på någonting? Det är ju ändå, som ni sa, en kraftig sågning för den som inte inser. I klimatpolitik kan det ju vara svårt att avkoda den här typen av diskussioner och snack. Jag lyssnade själv på P1 Morgon i onsdags morse när Romina Pourmokhtari var med. Och jag måste säga att de här begreppen och det här ämnet, det är inte alldeles lätt för en lekman eller för vem som helst att liksom förstå vad är det som är fel och rätt. Och hur blir det om man gör på det ena eller andra sättet? Förstår ni vart jag är på väg?
Ja, det
här är klurigt redan från början.
Och det ligger också lite i frågans natur att det är ju faktiskt ingen som har det slutgiltiga svaret på hur man ska lösa klimatkrisen. Så det blir lite som en religion för folk. Alltså regeringen har helt slagit in på den här linjen att elektrifieringen ska lösa allt.
Det var det enda ordet jag verkligen hörde. Elektrifiering.
Ja, det så ska klimatkrisen lösas. Medan då oppositionspartierna med Miljöpartiet i spetsen då tycker att vi måste ha vindkraft, vi måste ha el, men vi måste också ha få till så att reduktionsplikten kommer tillbaka och så vidare. Så att det blir som en religion där folk inte riktigt kan mötas.
Men om man då tänker att det åtminstone finns några experter i den här gruppen som vi då pratar om, Klimatpolitiska rådet. Om man inte lyssnar på experterna, vem ska man då lyssna på?
Men man kan ju lyssna på regeringskansliet självt som i budgeten skrev att den lagda klimatpolitiken kommer inte leda till att Sverige når sina klimatmål. det har ju redan regeringen konstaterat. Det är stora ord och väldigt lite handling. Jag tror att egentligen är väl bara det man behöver ta med sig från det här. Att det här är inte en klimatpolitik som gör att Sverige når målen, och att regeringen säger det är vilseledande. Och det tycker jag, det kan man ju verkligen ta med sig när man hör den här intervjun i P1 Morgon, där hon i stort sett gaslightade Elias Wahlberg som intervjuade henne, med att bara säga så här, men vi kommer lösa det här. Bara, men hur ska ni lösa det? Ja, men vi kommer elektrifiera, vi kommer bygga kärnkraft. Kommer ni bygga kärnkraft i 2030? Nej.
Gud, det var okej. Det som hände. Vi blev gaslightade.
Hur ska det då gå till? Och det är ju med henne, en styrka i det här för henne är väl egentligen att det inte går att nå fram med kritik. Att hon bara är så här, du säger det, men jag tänker någonting helt annat kring
klassisk
detta.
Teflonpanna.
Ja, verkligen.
Reaktionerna från oppositionen lät ju då verkligen inte vänta på sig. Vi snackar rekordsnabbt vässade knivar. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallade kritiken för det största underkännande någonsin för en regeringsklimatpolitik. Och så här uttryckte sig Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner.
Bluff på bluff på bluff. Alltså, vad är det som händer? Gårdagens granskning av regeringens politik visar att vi ser inte ut att nå ett enda av våra klimatmål. Och att regeringen lägger mer pengar på just nu på det som släpper ut än det som faktiskt minskar utsläppen.
Men en sak är väl hur man hanterar och bemöter och försvarar sig i offentligheten, tänker jag. En annan sak är hur man mår när dörren har stängts bakom en och tankarna kommer och kritiken surrar. Nu pratar vi om att Pourmokhtari är en teflonpanna. Men tror ni att någonting av det här fastnar? Tar hon åt sig på något sätt? Tänker hon när dörren har stängts och hon är själv, aj, det där var jobbigt?
Jag hoppas i alla fall att politikerna tar till sig vad expert anser om en sån här viktig fråga. Alltså, annars så är det ju, har man ju ingen aning. Alltså, vi har ju ändå ett samhälle där forskare, professorer, det är det vi förlitar oss väldigt mycket på, vad de kommer fram till om saker och ting, vare sig det gäller ekonomi eller om det gäller klimatförändringar och eller något annat viktigt i samhället. Så att det vore ju väldigt märkligt om hon inte tar till sig den kritiken. Det tycker jag faktiskt.
Åtminstone inåt då?
Ja.
Det som också har hänt här är ju att klimatpolitiska rådet har ju gett oppositionen väldigt allvarlig ammunition mot den här regeringen när det kommer till klimatpolitiken. Och även om hon sätter sig i intervjuer och säger kritik, jag vet inte vad du menar, vi ska bygga kärnkraft, det kommer lösa alla problem, vi har världens bästa klimatpolitik, så finns ändå den här ammunitionen att debattera mot henne. Så att jag tror att det beror lite på hur det här blir i förlängningen. Hon har ju, tycker hon själv, tror jag, köpt sig lite respit med att hon ska ha den här styrmedelsutredningen, att den ska komma 2027. Mm. Att hon har några år här nu där hon inte ska behöva hantera att folk tycker att de är så dåliga, för det ska ju komma någonting nytt. Men jag tror inte att det räcker. Det kommer liksom inte att göra att kritikerna står tillbaka i det här. Så hon kommer nog ha ganska tuffa år, tvärtom mot vad hon hoppas fram till 2027.
Tror du till och med att hennes dagar som minister kan vara räknade?
Alltså, jag tycker det är konstigt att det inte finns en större diskussion kring henne som klimatminister när hon för en klimatpolitik som gör att Sverige inte når några av sina påtagna klimatmål. Och att hon inte heller har lösningar på att ändra det här och att de inte kommer att vara på plats för att nå de här klimatmålen till 2030 till exempel. Och om man lyssnar på den här intervjun i P1 så sa hon ju någonting på slutet som är väldigt talande för, tycker jag, för hur de hanterar de här målen. Och det var att hon sa, vi har en klimatpolitik som har bättre förutsättningar att nå målen till 2045 än någon annan regering. Och det har de ju fått kritik för, att de fortsätter att låtsas som att de här 2030-målen inte finns. Men de finns både i Sverige och de finns liksom i EU, så att det går ju inte att komma undan från dem heller.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nästa politiker som är i akut behov av påsklov, ja, låt mig presentera Centerpartiets ledare Muharrem Demirok. Jag vill ge den här mannen att han verkligen kämpar på, men han kämpar i motvind. Vad är det som blåser snålast kring Demirok just nu?
Ja, det är väl ju såklart de låga opinionssiffrorna.
Är vi nere på 3,3% eller?
Ja, enligt Aftonbladets och Demoskops senaste mätning så är det ju de siffrorna. Och det är ju väldigt långt ifrån de rekordsiffrorna som partiet hade när Annie Lööf höll i rodret.
Och det finns liksom inte heller några tecken på att det verkar gå uppåt. Jag såg också den här senaste förtroendemätningen som Demoskop gör. Och då ligger ju Demirok på 7%. Det handlar ju om honom som person då. Han ligger i botten tillsammans med Daniel Heldén. Och när andra partiledare ser deppiga och låga siffror så är det såklart också problematiskt. Men jag tänker på Daniel Heldén att han har ju bara suttit i 4 månader som språkrör. Han har liksom knappt fått någon chans. Vad gäller Demirok, han har ändå suttit nu i 14 månader. Så det måste ju ändå vara lite extra jobbigt för honom i.
I partiet kommer man inte ha hur långt talamål som helst med honom. Jag tycker det är lite konstigt. Jag tycker att han inte heller har fått särskilt bra verktyg för att höja partiet ur den här liksom träsket av låga siffror.
Vad skulle det vara för verktyg?
Ja, men till exempel partiet har inte tagit fram en tydlig politik för vad partiet står för. Man ville dra fram skolfrågan och det kunde man gjort. Man kunde ju satsat på det, men det verkar de inte heller gjort. Det är lite så halvhjärtat försök att profilera sig i skolfrågan. Han har ju varit ute i debatten, försökt så gott han kan, men där måste man ju säga också att Centerpartiet har aldrig haft mindre inflytande än så här. Alltså jag vet inte när det skulle ha varit, det är liksom decennier sedan. Så att han har också en situation som inte är helt lätt och att då redan tycker att man har lite svårt för att det går så dåligt. Ja,
men jag vill kroka in på det här med skolfrågan. Att det var ju också så att han inte riktigt hade partiet med sig när han gick fram med de här skolförslagen. Han fick ju väldigt mycket intern kritik för att han rundade det här. Det gick inte den vanliga partiordningen att det kom upp på en kongress och så vidare. Utan det här var bara ett förslag som han drog fram med fickan, sa ju kritiker. Så att, och då fick han väl också, får man inte med sig hela partiet på en sån viktig profilfråga, då blir det ju interna motsättningar som... Ja, som återspeglas i, ja men det var ju rätt mycket skriverier om det här till exempel.
Men du har ju pratat med centerpartister. Vad är stämningen?
Det finns ju många falanger i Centerpartiet som från början var missnöjda med honom som partiledare och det har inte blivit bättre eftersom det inte lyfter. Man lyfter fram just den här skolfrågan, men man lyfter också fram att det finns liksom så här oppositionskrafter i Centerpartiet som den här Helen Lindahl i Vinden som då får mycket mer utrymme och får mycket mer, syns mycket mer än vad partiledaren gör egentligen. Mm-hmm. I interna liksom, forum och så vidare. Och till viss del har man väl ändå förståelse för att det inte är så jättelätt att ta över efter Annie Lööf, att man har en sträcka där då liksom, de kommer ligga lite lägre i opinionen. Det som många lyfter fram som det stora kraftprovet är ju EU-valet. Fixar han inte det, då kommer det nog bli rätt svårt för honom att återhämta sig och sitta kvar. Då kommer det nog komma något typ av avgångskrav.
Det är också en utmaning för Demirok, det här EU-valet. Han har väldigt låga opinionssiffror. Han har en toppkandidat som är typ helt okänd för allmänheten. Och hon har inte ens varit
Emma
med.
Wiesner.
Emma Wiesner. Hon är också ny i parlamentet. Hon fick ta över efter Fredrik Federley när han slutade mitt i mandatperioden. Han var ju väldigt profilerad politiker. Så hon har ju verkligen haft svårt att fylla upp de skorna på det sättet, att vara synlig. Och jag tycker att det finns ju ett problem här som Centerpartiet dras med, som Demirok har fått i knät. Och det är ju att under Annie Lööfs tid så har det varit väldigt svårt med återväxten. Mm. Och det är ju det vi ser nu här egentligen. Att han har inga andra draglok än sig själv och han är inte tillräckligt för att dra det här partiet. Och det har också uppstått ett maktvakuum efter Annie Lööf och det har han inte kunnat fylla och då blir det att det blir liksom turbulens så fort det inte går så bra. För han var ju, precis som Olof säger så här, han var ju inte den efterlängtade efterträdaren. Han var bara bättre än de andra två som var dåliga.
Dessutom vill jag påpeka att
När han precis hade börjat de första månaderna så höll Annie Lööf fortfarande på med sina hejdå och avsked och tog ju all den uppmärksamheten av att hon skulle sluta och hade slutat och nu har jag slutat och nu ska jag säga hejdå till den och den. Det var inte heller den perfekta starten faktiskt. Men en sak som Centerpartiet och Demirock har tagit till för att synas är ett gemensamt utspel med Miljöpartiet. Tillsammans med språkröret Daniel Heldén så kräver Centerpartiet att statsministern ska bjuda in till krissamtal om klimatet.
Vi har nu gemensamt haft en presskonferens där vi har krävt att statsminister Ulf Kristersson ska kliva fram i klimatfrågan. Vi vill att han ska samla alla riksdagens partier för att vi ska gemensamt se till att vi klarar klimatutmaningen fram till 2045.
Klimatkrisen, den är här och den är nu. Den går inte att vänta på. Nu måste regeringen kliva fram. Man måste orka göra det som behövs. Vi har sträckt ut handen. Vi vill vara med och lösa den här krisen för Sverige och för världen. Nu är det upp till Ulf Kristersson.
Jag tyckte för övrigt att det var väldigt roligt i det här klippet att Heldén och Demirock var så dåligt synkade. Det här är alltså en video som har lagts ut på sociala medier. Att Heldén var tvungen att liksom visa med händerna när Demirock skulle börja tala. Nu är det din tur, ungefär så vi kan göra. Det var roligt. Men kan det hjälpa Demirock att bilda tag-team med någon annan? Här är jag med XX.
Ja, det kan ju göra det på så sätt att det är alltid bra att uppvisa en enighet. Ja, det finns regeringsunderlaget och så finns det ett block på vänstersidan eller vänsterkanten. Problemet här är ju att det här är ett krav som aldrig kommer hörsammas av regeringen. Det kommer inte bli något krissamtal om klimatet. Dessutom så tror jag att han väljer just Miljöpartiet kan vara problematiskt för att det finns ju ett förakt och ett... man tycker inte riktigt om Miljöpartiet på landsbygden där Centerpartiet har sina väljare. Eller de traditionella Centerväljarna finns på landsbygden. Så det
är inte säkert att MP plus C har liksom något att vinna på att skapa någon politisk grundplatta ihop just dem?
Jag kan tänka mig att det tvärtom kan vara ett sänke.
De hade inte direkt någon kemi heller tyckte jag när jag såg dem ihop. Vad tyckte du, My?
Nej, men det var ju också för att det här var ju det de gjorde ihop. Alltså de ställde sig på en presskonferens tillsammans. Djupare än så går inte de här rötterna mellan de här två partierna. Utan det här är inte två personer som träffas eller fikar eller sitter och liksom försöker hitta gemensam politik eller gemensamma plattformar. Så att det här var ju... vad du såg, det är det som finns.
Vet vi om Heldén har en hund som Allan kanske kan bli kompis med? Eller? Så finns det någonting där som vi kan hitta? Förlåt. Nej, varje gång vi pratar om Demirock så måste vi prata om Allan.
Det är mycket intressant.
Ja, det här får vi gräva i.
Absolut.
De representerar ju också två stycken olika delar av hur man ska lösa klimatkrisen. Miljöpartiet kanske har ju mer traditionellt varit inne på att man ska minska flygandet, man ska stoppa utsläppen, ta bort saker. Medan då Centern har kanske haft en övertro till att man då, till grön teknikutveckling och så vidare som Miljöpartiet historiskt har varit väldigt kritiska till.
De fick ju fråga om det här på presskonferensen där de sa så här: vi är inte helt överens om hur vi ska lösa det här, men vi är överens om att sätta press på regeringen. Press inom situationstecken. Vi är överens om att sätta press på regeringen att det finns andra samlade gröna partier som vill någonting mer i klimatpolitiken. Samtidigt så är det så här, om vi tittar på den här listan då om vilka som är de mest populära partiledarna så är ju Daniel Heldén och Muharrem Demirock i botten på den här listan. De har ungefär lika låga siffror. Så att jag vet inte hur mycket draglok de får av varandra egentligen.
Men då ställer jag samma fråga som jag ställde angående på Pourmokhtari. Är Demirocks dagar räknade?
Nej, det tror jag inte ännu. Men jag tror att det kan komma en ny diskussion om det efter EU-valet beroende på hur det går.
Och det var intressant det du sa. Jag har inte ens tänkt på det här med landsbygden och Centerpartiet innan, Olof. Alltså, skulle det här slå fel nu för Muharrem Demirock och det här liksom drabbar dem att de gör slag i saker med Miljöpartiet, då tror jag att då läggs last på det här liksom sänket på honom.
Vårt tredje namn på listan över politiker som är i akut behov av påskledigt är statsminister Ulf Kristersson och då undrar ni, varför det? Det går väl superbra för honom, för Moderaterna just nu. Det är lite fina siffror där M går om SD. NATO-inträdet, snälla Ulf Kristersson har väl aldrig varit så glad. Absolut. Men det finns ett mörkt moln på Kristerssons himmel och det handlar om den nya könstillhörighetslagen. Den syftar till att göra det enklare att byta juridiskt kön
Åldersgränsen ska sänkas från 18 till 16 år och dessutom ska man inte behöva tillstånd från Socialstyrelsen för att göra ett könsbyte genom kirurgiska ingrepp. Allt det här vill då Kristersson genomföra, men han har stött på patrull. Hur ser patrullen ut?
Det här har ju liksom seglat upp som en politisk, stor politisk konflikt under ett par månader. Det började i höstas där regeringen då ville gå, eller Kristersson ville gå fram med det här nya lagförslaget men fick inte med sig Kristdemokraterna. Så då bestämde sig Moderaterna och Liberalerna att runda Kristdemokraterna och gå direkt till riksdagen istället. Enligt mina uppgifter så var Kristersson själv med på när Moderaterna hade sitt gruppmöte i riksdagen och sa då in till hans ledamöter, de moderata ledamöterna, hur viktigt det var att riksdagen då röstade igenom det här. Men enligt M-källor så har han ju inte med sig riksdagsgruppen på det här, utan det är så mycket som 80% talas det om som är helt emot den här lagförändringen. Och dessutom så är det också splittring i Socialdemokraterna. Så att det är lite hela havet stormar kring den här frågan.
Vi kommer till Socialdemokraterna, men om man bara kort ska förklara, vad är det för argument som lyfts fram för och emot den här lagen, så vi får någon slags bild av vad det är man bråkar om?
Ja, Ulf Kristersson lyfter fram det här som en frihetsreform och som en väldigt viktig lagförändring för den här gruppen då som det berör. Det är ju inte en jättestor grupp, men det är en grupp som ofta upplever sig själv som väldigt utsatt. Det tar lång tid att byta juridiskt kön idag och många människor i den här gruppen mår väldigt dåligt över det här. Så för hans del är det ju en frihetsreform. Den andra sidan tycker jag då att det här är, om man tar Annika Strandhälls argument till exempel, hon säger ju att det här, man vet inte riktigt varför den här diagnosen könsdysfori har ökat så lavinartat de senaste 10-15 åren och att det kanske finns andra orsaker då bakom att framförallt unga flickor vill byta kön och att man måste grundligt utreda varför det är så här innan man då går fram med en sån här lagändring som kan få väldigt kraftiga följder för den här gruppen.
Men det här med 80% av den egna riksdagsgruppen då för Kristersson, det blir ju väldigt problematiskt för honom när det här verkar vara en sån hjärtefråga, My.
Man kan gissa att det är lite stressigt i Ulf Kristerssons mage den här påsken från det här.
Mm.
Ja, men det blir ju en prestigefråga. Alltså om man som statsminister inte ens får med sitt parti, då undrar man ju varför man försöker driva igenom en politik. Det här är ju en otrolig såpa som utspelar sig framför våra ögon. Och en annan aspekt av det här, det är ju också att Sverigedemokraterna, som ju också är emot, de känner ju sig grundlurade av Moderaterna i den här frågan, att de har hittat liksom ett annat sätt att genomföra politik som är utanför Tidavtalet. Att man kan gå till riksdagen, istället för att liksom förhandla då inom samordningskansliet. De ser ju det här som är ett bevis på att regeringspartierna, om de kan, försöker blåsa Sverigedemokraterna när det passar och hitta andra sätt att hålla dem utanför. Och det gör ju dem fruktansvärt irriterade. Och även om det kanske då, precis som Olof säger, att egentligen är det liksom stor politik och inte den faktiska frågan, utan det handlar ju om så här maktförhållanden mellan partierna, och det kan ju få konsekvenser utanför den här frågan då, om det börjar bli gnissel inom Tidöpartierna.
Partiet som borde vara argast är väl egentligen Kristdemokraterna, för att man kan väl ifrågasätta om det här överhuvudtaget är en del av Tidösamarbetet. Men Kristdemokraterna har ju ändå, de har ju blivit totalt grundade, eftersom det vanligtvis så brukar ju regeringen gå fram med en proposition som riksdagen får rösta om, men här så trollar man bort KD och struntar fullständigt i vad de tycker och går till riksdagen istället.
Och ett annat parti som verkar lite halvtrollade är ju Socialdemokraterna då, för de är ju alltså utåt för lagen, men internt så är det gruff. Och du nämnde ju Annika Strandhäll, Olof. Hon har alltså varit för och är nu emot.
Ja, hon var ju för den här lagförändringen när S hade makten. Nu har hon då helt bytt sida och hon är ordförande i Socialdemokraternas kvinnoförbund, och de driver ju stenhårt den här linjen att man ska kasta det här lagförslaget i papperskorgen. Så att det ska bli väldigt intressant när riksdagen röstar om det här, hur hon då kommer lägga sin röst.
Men man skulle kunna säga att det är ett svaghetstecken att Kristersson inte har lyckats få med sig mer än egentligen Liberalerna då på sin sida.
Alltså framförallt kommer det ju vara ett svaghetstecken om han inte har pli på sin riksdagsgrupp. Och Kristdemokraterna har ju krävt att man inte kan kvitta ut sig från den här voteringen. De vill ha på papper vad alla röstar på och vilka som vågar liksom rösta emot sitt parti och hur hårt partipiskorna viner här.
För det, den 4 april så ska det då finnas ett färdigt förslag och sen är det omröstning i riksdagen den 17 april. Vad kan vi vänta oss fram till dess? Mer bråk?
Eftersom det ska bli sånt här kvittningsförbud så kan man ju ändå vänta sig att enskilda ledamöter kommer gå ut och berätta hur de kommer rösta. Om de nu kommer följa partiet eller om de kommer då följa, till exempel i Annika Strandhälls fall, följa kvinnoförbundets linje.
Men det är ju väldigt spännande för i svensk politik så är partipiskan hård, alltså stenhård. Det är sällan, alltså det kan låta mycket innan, men det är sällan som de sätter sig där och röstar emot vad partiet vill. Så det kommer ju verkligen att vara en spännande omröstning i riksdagen.
Och nu ska vi ha en till spännande omröstning här inne i studion. Vem av de här tre personerna, Romina Pourmokhtari, Muharrem Demirok och Ulf Kristersson, behöver påsklov mest?
Vem tycker du, Olof?
Jag tycker att jag själv behöver påsklov mest, men om jag måste välja någon av de här så skulle jag nog välja Romina Pourmokhtari ändå.
Ja, det skulle jag också göra.
Motivering kort. Det är värst. Nej, det var värst.
Nej, men det här var ju en extrem svidande kritik som hon mottog här i veckan.
Och hon har inget svar på hur hon ska göra det bättre. Ulf Kristersson kommer att blåsa över när det är klart med voteringen. Muharrem Demirok kan ändra saker och påverka med saker han gör. Romina Pourmokhtari har väldigt lite möjligheter att påverka, klimatpolitiken visade sig.
Någon som firar påsk med extra glädje i år, tror jag, är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han är nämligen i full färd med bröllopsförberedelser. Den 28 september gifter han sig med Matilda Tjärnerup. Och enligt inbjudan är det här inget vanligt bröllop. Det är en festival. Jag citerar ur inbjudan. Nu gör vi slag i saken och blir man och hustru. Det vill vi fira på det sätt vi uppskattar mest. Tillsammans med släkt, vänner, kollegor och musik. Därför ordnar vi vår egen lilla festival som såklart går i kärlekens och glädjens tecken. Slut, citat.
Ska man bara påpeka att det här är alltså inte en öppen inbjudan till alla. Det är bara att de inte har lyckats att stänga den på internet.
Det är lite boomervarning faktiskt på detta, det måste vi ändå säga. Men är det liksom i linje med Åkessons personlighet det här att anordna en festival? Vad tycker du, Olof?
Ja, det tycker jag. Han är ju musikintresserad och ett folkligt bröllop. Jag tycker det låter rätt trevligt. Nu är inte jag gift, men om jag hade gift mig så hade jag kunnat tänka mig ha samma upplägg.
Ja, men alltså,
jag fäll rakt av. Sölvesborg är en väldigt trevlig plats.
Det är nära dina hemtrakter, eller?
Ja, ganska nära. Blekinge är ju lite en av Sveriges avkrok, men ja, det ligger ju ganska nära Småland. Det gör det.
Hoppas inte Jimmy lyssnar nu. Det är ju lite andra grejer som sticker ut i den här inbjudan. Jag undrar om det är något särskilt som ni reagerade på, förutom att det ska vara festival. My.
Ja, men de ska ju ha karaoke. Mm. Det fanns lite skrivningar om...
Där har ni mig. Karaoken, perfekt.
Det var ju, de skrev ju att, till exempel att den skulle inte hållas tal, men om man vill uttrycka saker kan man göra det på karaoken istället. Och sen så var det också det här tycker jag i sig är ett otyg på bröllop. Swisha en monetär gåva istället för present. Alltså det är så tråkigt. Betala för ditt bröllop och sen tar du emot alla dessa märkliga presenter som människor vill ge dig. Det är ju superspännande.
De vill inte ha några svenskt tändbrickor, det är ju det. Men frågan är, tycker jag snarare, varför vill paret ha pengagåvor när Åkesson tjänar nästan 150 lax i månaden?
Det är väl jättebra att om man då bidrar till en bröllopsresa, står det väl i inbjudan här, istället för att komma med massa saker som man inte vet vad man ska göra med. Jag stödjer den helt fullhjärtat.
Det finns också information om klädkod i inbjudan, sånt. Det är alltid spännande.
Det tycker jag också är bra. Alltså.
Ja, men den är ju väldigt generös och därför lite svårtolkad, tycker jag. Gör ditt bästa för att hitta den perfekta balansen i ditt klädval. Stort D där på ditt. Du kan inte göra fel. Förlåt, men det är den mest flummiga klädkoden jag har hört. Du kan inte göra fel.
Och du vet
man
alla att det kan man
göra fel. Snälla, hur många bröllop har jag varit på när jag dykt upp och bara, va? Vad händer nu?
Ja, men det är roligt för oss andra.
Ja, vi får se. Tror ni att någon i regeringen eller riksdagen som inte är sverigedemokrat får den här inbjudan till Jimmys och Matildas festival? Jag är lite nyfiken på det.
Jag tror att
Kristersson.
Det tror jag inte.
Nej. Jag kan ha fel här, det här kan ju pågå mänskliga relationer som jag inte vet om, men det här känns ju väldigt mycket mer som en familje, ett familjeevent.
Kommer Björn Söder?
Det vet jag inte. Jag vet inte hur inbjudan ser ut. Alltså eftersom den var öppen kunde man ju anmäla sig, men jag gissar att man inte hade fått komma i alla fall, även om man hade anmält.
Har du testat?
Nästan testat. Men jag insåg en dag att jag är inte bjuden på det här bröllopet.
Jag tror inte att du får komma, Miro. Jag tror tyvärr inte att någon av oss här inne får komma. Men vi vill förstås önska en glad och skön och lugn påsk till samtliga. Tack för idag, Olof och My.
Tack.
Tack så mycket.
Och så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.